och varmt välkommen till ett program från Radio Maranata. Jag heter Berno Widén och jag vill i det här programmet tala lite om församlingen. Nu tänker jag inte på en kyrklig organisation, en institution eller en förening på det sätt som vi många gånger är vana att se, utan jag tänker på församlingen mera utifrån bibliskt perspektiv. När vi läser om den bibliska församlingen så får den mera karaktären av ett hem än av en institution. Alltså den har mera familjär prägel än en lokal där man samlas någon gång i veckan för att lyssna till en predikan eller vara med i ett möte och sedan åka hem. Och det är en stor skillnad på en förening eller en institution och ett hem. De kan aldrig ersätta varandra. Vi kan höra ropen från hemlösa människor. Genomgående så finns det här ropet att man saknar ett hem. Man vill ha ett hem. Man längtar efter att få ha sitt eget kök. Kunna sätta på en kopp kaffe hemma. Sätta sig vid bordet. Kunna gå och lägga sig i sin egen säng. Och det här är enkla elementära saker som ger trygghet. Alltså det skapas en trygghet att veta att här är min plats. Och på det sättet så skulle jag vilja påminna om församlingen. För när man läser om den så har den just de här elementen i sig. Många människor söker sig till sociala forum på internet. Man samlas tusentals människor för att samtala, för att debattera med varandra. Och man finner en slags gemenskap med likasinnade. Man kan söka grupper som har samma intressen som man själv har och så vidare. Det finns grupper också som har tagit till sig just det här att vara med och sprida evangelium. Jesus han sa så här, be och du ska få. Och då såg jag för en tid sedan en grupp som heter Ge och du ska få. Och det är en grupp med flera tusen medlemmar och många ungdomar. Och på den här sidan så lägger man fram böneämnen, delar personliga vittnesbörd. Och något som jag reagerade på och som samtidigt bekräftar hur samhället i stort ser ut. Det är frågor om bördor som en del av den unga generationen bär på idag. Ungdomar skriver att de mår dåligt och de lägger fram sig själva som böneämnen. En skrev så här: tänk om jag ändå kunde få må bra åtminstone på min 18-årsdag. Det lyser igenom en gnagande oro då man läser. En annan skriver: hur ska jag klara av den här dagen? Be för mig. Andra uttrycker oro för framtiden. Man tänker på klimatet. Vart är vi på väg? Vi ser flyktingströmmarna. De här obeskrivbara situationerna som människor hamnar i. Man jagas från sina hem, från sina länder. Ut på livsfarliga vägar. frågan är, ska man överleva och ta sig över Medelhavet exempelvis i någon jolle som, eller någon liten farkost som knappt flyter? Vi ser arbetslösheten, hur den slår också mot många. Och en del lämnar ut sig och skriver om sina, och det här är tungt, de skriver om sina självmordstankar. Andra skriver om andra problem de har, och att de har en extremt tung oro på kvällarna, speciellt då när lugnet inställer sig. Det nödropen, de speglar samhället i stort. Och familjen och hemmet försvagas katastrofalt i vår värld idag, när den egentligen skulle behöva stärkas och få en mer större funktion. Stressen och ohälsan ökar. Ja, vi lever i en värld, och Bibeln säger med rätta att vi lever i en ond värld på många sätt, för den sliter och drar i människor. Nu ska vi gå till Bibeln. Jesus, han säger så här i Matteus kapitel 11, och vi ska läsa vers 28. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Vilket budskap! Vi vet att Jesus är svaret för varje människa. Han är den som kan ge hugnad och frid till människan. Och när jag läser de här verserna så går mina tankar också till bergspredikan, det vi har i Matteus kapitel 5, 6 och 7. Och där uttrycker sig Jesus så här: saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Vi läste i Matteus 11, och där vände sig Jesus till alla som lyssnar till budskapet. Det är framfört på ett sådant sätt att det når alla som är tyngda av sin egen andliga bankrutt eller fattigdom. Man kanske har gått så långt att ens egna andliga liv ligger i ruiner och det finns inte längre någon utväg. Jesus riktar sig till dem som genom sina gärningar och prestationer har försökt och försökt igen. Och då man läser de här sammanhangen om de människor Jesus hade omkring sig, så är det tydligt att han går till hårt angrepp mot den rådande föreställningen, det här att laggärningar kan frälsa och hjälpa. Istället säger Jesus: kom till mig och ni ska få ro. Han har en målgrupp då han talar, och han lovar sina åhörare något som de behöver. Människor vill ha den här tryggheten, vilan i Jesus. Men tyvärr är det så att många inte vet om att det är Jesus som ger vila. Jag skulle tala om församlingen. Och församlingen är enligt Bibeln Kristi kropp. Så när Jesus säger kom till mig ni som arbetar, då måste församlingen kunna säga detsamma och erbjuda det som Jesus talar om. Kom till församlingen ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska ni finna vila. På det sättet behöver församlingen vara ett hem. Inte en institution med traditionella inslag där man endast går på ett möte ibland och sen har man ingen församling. Församlingen är förmedlare av ett nytt liv. Och det här är klart inga lätta frågor. Vi vet att vi lever under omständigheter som kan förändras väldigt fort. Vi har fått oerhört mycket av den här välsignelsen som en församlingsgemenskap för med sig. Men så finns det också baksidor och det finns många praktiska och svåra bitar som ska lösas om man lever då i en så här nära gemenskap. Men själv har jag fått förmånen att leva i en stor familj under många år av mitt liv. Något som i sig själv inte är målet. Snarare ett medel, alltså en biblisk modell för en mer fullödig och utgivande församlingsgemenskap. Församlingen är kallad att förkroppsliga det evangelium som Jesus erbjuder människorna. Och då gäller det för oss att hitta vägar och kanaler till människor i vår tid utan att fastna i vare sig den ena eller andra traditionen. Allt kan brukas, allt kan missbrukas och så vidare. Och hela tiden, oavsett omständigheter, oavsett former, oavsett vad vi har runt omkring oss, så behöver det finnas en bärkraft. Och det gör det. Det finns en bärkraft som gör att församlingen kan säga som Jesus sa: kom till mig, ni som plågas. Kom till mig, ni som lider. Vart då? Jag kom till församlingen. Den är Kristi kropp i tiden. Det finns några oerhörda kapitel i Bibeln där Jesus, han vänder ut och in på sig själv. I Johannes evangeliums senare del så tar Jesus avsked av sina lärjungar innan han ska gå till Golgata för att ge sitt liv. Då säger han så här i Johannes 14 från första versen där: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud, tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går bort och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Jesus, han talar här om sin död och om hur han ska, eller hur han skulle lämna lärjungarna. Han skulle gå ifrån dem. Han skulle gå dit de inte kunde följa honom. Han skulle föras bort som ett slaktoffer för att bära hela mänsklighetens synd i sin kropp. Ända ned i dödsriket skulle han gå. Men Jesus säger här: hör, jag ska bereda er rum. Han talar om en boning. Och han säger vidare: jag ska komma tillbaka till er. Och jag ska ta er till mig. Där jag är, där ska ni också vara. Och det här ger oss en oerhörd bild på församlingen i tiden. Församlingen är född utifrån vad Jesus gjorde på Golgata. Församlingen är detta härberge, denna plats där vi tillsammans får utgöra Kristi kropp. Församlingen är ingen mänsklig institution eller organisation. Det är ingenting vi kan snickra ihop. Nej, det är framfött utifrån vad Jesus själv gjort då han dog för oss på Golgata. Ta till dig det här som han sa: jag vill att där jag är, där ska ni också vara. I kapitlet innan, i Johannes 13, så säger Jesus: om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Om ni har kärlek inbördes. Vi måste fråga oss, hur tar sig detta uttryck så att alla genom deras inbördes kärlek ska förstå att de är Jesu lärjungar? Det står ju det. Ja, då ska alla förstå att ni kan erbjuda vila. Ni kan erbjuda ro. Ni kan erbjuda befrielse från bördor. Ni kan erbjuda ett hem för den sargade, för flyktingen, för den jagade. Det hör till församlingens DNA eller identitet och väsen att vara denna Kristi kropp i tiden. Den här gudomliga identiteten behövs verkligen idag bland alla oroliga, sargade och jagade människor. Nu tänker jag inte bara på flyktingarna som flyr ifrån krig och elände. Vi har också mitt ibland oss så många ensamma människor. Be till Gud att vi på den plats han har satt oss idag får vara hans röst. Inte någon instängd verksamhet där vi tycker att nu har vi möten, nu gör vi det. Församlingen behöver få vara en plats dit människor kan dras utav Kristi kärlek. Vi ska läsa ett till bibelsammanhang här i Apostlagärningarna kapitel 2. Där det talas om den enorma dagen då anden föll. Många människor hörde evangelium. De fick styng i sina hjärtan och omvände sig. Jerusalems invånare och de som fanns där den dagen frågade Petrus vad de skulle göra. De hade hört budskapet. De hade blivit tagna, överbevisade, inte av någon mänsklig lära utan av Guds egen ande. De förstod att de var syndare. Och Petrus, han svarar så här till dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren, vår Gud, kallar. Och som med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: låt er frälsas från detta bortvända släkte. Budskapet är alltså: omvänd er från detta bortvända släkte. Detta perversa släkte står i en tidigare översättning. Vad är det då man ska vända sig från? Och vad ska man vända sig till? Budskapet fortsätter att människor tog emot ordet och församlingen ökades med omkring 3000 personer. Och så läser vi längre fram i texten hur de troget höll fast vid apostlarnas lära, gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Här möter vi fyra områden som vi brukar ställa upp som fyra pelare för församlingen. Ett av de här områdena ska vi närma oss. Ett ord, det står gemenskapen. I andra översättningar står det brödragemenskap. Gemensamhet eller egendomsgemenskap är med som en fotnot i folkbibeln. Och grundordet här, det som används från grekiskan, det heter koinonia, vilket är ett väldigt starkt uttryck som återkommer vid flera tillfällen i Nya testamentet. Och om vi stannar lite inför det här uttrycket, vi gör det av en speciell orsak. Ofta när man talar om Apostlagärningarna 2, storfamiljen, församlingsgemenskapen där man delade allt, så kan man få höra att det var inte Guds tanke. Det var inte Guds vilja, utan det var där och då. Och så hör man också hur det påstås att församlingen begick ett misstag. Det finns till och med bibelinstitut som förklarar med hur det gick i Jerusalem, hur man blev en fattig församling som hade gjort sig av med allting och blivit beroende av bistånd från andra församlingar. Att det här var inte Guds vilja. I bibelskolor förekommer den här undervisningen. Blivande evangelister eller pastorer får på det sättet lära sig att då man i den första församlingen hade allting gemensamt, ja, då var det ett misstag. Man möter det här kanske starkare i USA och i Dominikanska republiken, där jag själv har jobbat i många år och mött de här tankarna. Tar man upp de här frågorna så är det väldigt vanligt att det finns många argument mot biblisk egendomsgemenskap. Frågan är vad vi ska tro på och sträva efter. Frågan är också vad säger Guds ord? Jag kan inte finna någon varnande text inför den urkristna församlingens ställningstaganden. Så här står det i Hebreerbrevet 13, och det här är ett genomgående budskap i Bibeln. Hebreerbrevet 13 och 16. Glöm inte att göra gott och dela med er. Uttrycket dela med er, det är samma ord, koinonia. I ordet brödragemenskap, gemenskap, så inryms den här betydelsen dela med er. Dela med dig av det du har. Det är samma ord. I första Korinthierbrevet 10 och 16 så läser vi: brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Ordet gemenskap här, det är koinonia. Brödra gemenskap, alltså dela med dig, gemenskap, en delaktighet med Kristi kropp. Det blir en sån tyngd i budskapet här. Det är inte bara en intressegemenskap, utan något mycket djupare. Och vi fortsätter till andra Korinthierbrevet 8 och 4. Och här var ett tillfälle då man såg ynnesten av att få vara med och dela med sig. Det står så här: mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. Ordet delta i här, det är koinonia. Vilken gemenskap. Det var en grundtanke i gemenskapen. Det var så naturligt att dela med sig. Det här utgivandet är grundläggande för församlingen, för missionen. I Filipperbrevet 1 och 5 så står: ni har varit med i arbetet från första dagen ända till nu. De här orden, ni har varit med i, det är också koinonia. Det är samma ord som för gemenskap. Ett ord som rymmer väldigt mycket. Vi kan ta ett till citat från Filemon, vers 6. Min bön är att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam. Här används koinonia för den gemensamma tron. Det hör också dit. Filipperbrevet 3 och 10. Där utropar Paulus: då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden. Det här är också församlingens grund. Delar hans lidanden. När du läser Apostlagärningarna 2 så behöver du ha med hela detta spektra i tankarna om brödragemenskapen, syskongemenskapen. Det handlar om delaktighet, att få vara med och dela. Det finns ytterligare ett uttryck i Efesierbrevet 3 och 9. Att lägga i dagen hur det rådslut har blivit utfört som tidsåldrarna igenom hade som en hemlighet varit fördolt i Gud, alltings skapare. Utfört rådslut, som vi läste här, det är koinonia på grekiska. För ett utfört gudomligt rådslut så använder Bibeln alltså ordet som står för församlingsgemenskap. Det finns bredd, det finns höjd och djup i församlingsgemenskapen. Och så ska vi ta med ett ställe till i Galaterbrevet 2 och 9. Där det står, räckte mig och Barnabas handen till samarbete. Här uttrycker ordet koinonia konkret och påtagligt ett praktiskt samarbete, vilket alltså utgör en del av församlingsgemenskapen. Tiden går. Nu ska vi ta med två uttryck till i alla fall. Vi har samlat här ungefär hälften av de som finns i Nya testamentet. Andra Korinthierbrevet 9:13. De ska nämligen, därför att ni visar er såväl hålla provet i fråga om detta understöd, komma att prisa Gud för att ni med så lydaktigt sinne bekänner er till Kristi evangelium och av så gott hjärta visar dem och alla andra är det deltagande. Här står om understöd, en ekonomisk gemenskap, att ni genom detta visar ert deltagande eller koinonia, visar brödra kärlek. Och till sist, Romarbrevet 15 och 26, där handlar det också om ekonomi. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland det heliga i Jerusalem. Beslutat att göra en koinonia. Det är det ordet som används. Det grekiska uttrycket. Och så här skulle vi kunna fortsätta. Och församlingsgemenskap är alltså inte, kom till kyrkan på söndag klockan 11, sen kan du gå hem till ditt. Församlingen är något långt mycket mer. Den är utgivande, den delar med sig, den öppnar plånboken. Den, har du mer än du klarar dig, ja, ge då bort det du inte behöver och lite till. Det här DNA som finns hos en kristen som vill leva ett koinonia. Var med och så in i Guds rike. Det är församlingens identitet här i tiden. Till sist, Apostlagärningarna 4:32. Då står det så här, skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Vilken manifestation, vilken proklamation. Ett hjärta och en själ. Vilken koinonia, vilken gemenskap. Hur kan man vara det? Jo, man är född på nytt och man älskar Jesus. Det är hemligheten. Man gör som Jesus sa. Man låter hans kärlek få utgjutas inbördes mellan syskonen. Då den får flöda så blir man ett hjärta och en själ. Och så står det, ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan det hade allt gemensamt. Amen. Vi har glada bud, lyssna till ljud, våra fotsteg. Du lyssnar till Radio Maranata och vi har talat om församlingen som ett hem. Varmt välkommen att besöka vår hemsida maranata.se. Där hittar du länkar till många av våra program och även mycket annan bra nyttig undervisning. Gud välsigne var och en. På återhörande säger jag Berno Widén.